Lukas 10 och 17. Jesus hade skickat ut 72 stycken lärjungar. Han skickade ju inte bara ut 12 utan vid ett tillfälle även 72 stycken. Och det blir 36 par som gick ut över landet. Och så kommer de tillbaka efter att ha pryat i Jesu namn så att säga. Och då står det så här: de 72 kom glada tillbaka och sade: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade: jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Detta är en viktig och, vill jag mena, av många missförstådd text. Bland alla de som har missförstått texten måste också räknas de som har översatt den. Därför det står att Jesus skulle ha sagt: jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner. Och tittar man i den grekiska grundtexten så finns det för ordet makt ett grekiskt ord som heter exousia. Och det betyder egentligen inte makt utan auktoritet. Jesus säger: jag har gett er auktoritet att trampa på ormar och skorpioner. Det är ju en gammal kär anklagelse det här, att teologer, det är folk som rider på ord och håller på och filar på sina ordvändningar in i det absurda. Jag vill försöka illustrera att det här är inte knappologi, utan det är väldigt viktiga saker att göra skillnad på makt och auktoritet. Om jag har makt, så åtminstone som jag använder uttrycket, så betyder det att jag kan göra som jag själv vill. Jag vet inte om ni använder uttrycket makt på något annat sätt, men det tycker jag ligger i ordet makt. Jag kan göra som jag själv vill. Om jag har auktoritet i ett sammanhang, så är jag däremot bunden till någon annans vilja. Typexempel: en trafikkonstapel som står och dirigerar trafiken. Han kan inte göra som han vill, utan han är bunden av trafikreglerna. Skulle han stå och göra efter eget gottfinnande, så kan trafikanterna anmäla honom för hans överordnade och klaga, och då kanske man i bästa fall får honom omplacerad. Han kan inte göra som han vill. Den som har makten är riksdagen, som beslutar om trafikreglerna. Men själv har han auktoritet. Det vill säga, han kan ge vissa signaler utifrån de bestämmelser som har utfärdats från dem som är över honom. Han står inte i toppen på maktpyramiden, utan han står någonstans mitt emellan. Han måste ta emot order. Han måste lyda order. Och han ger order vidare. Han kan inte handla som han vill. Han har inte makt, men han har auktoritet. Och Jesus säger: jag har gett er auktoritet att trampa på ormar och skorpioner. Och jag vill mena, detta är livsviktigt att vi ser skillnad på. För många har läst det här: jag har gett er makt att trampa. Och så sätter de igång och trampar. Och trampar på. När vi kommer in på det här kapitlet med befrielsetjänst, så finns det en skolbildning som glatt förklarar att eftersom vi har makt över alla andemakter, så är det bara att köra ut dem. Det blir en sorts väldigt fyrkantig get out of here teologi som man ryter till åt alla andemakter, så ska alla problem vara lösta. Och det är efter min erfarenhet inte sant. Men nu är vi inne på det här med erfarenhet. De gånger då jag i befrielsetjänst verkligen varit på vippen att stöka till det, både för andra människor och för mig själv, så har det varit när jag har gått på andemakter som i och för sig fanns där, men som jag inte hade lov att attackera. Om vi nu tänker efter en smula, så är det här inte så konstigt. Befrielsetjänsten och överhuvudtaget befrielsearbetet som ju alltså vi bedriver då i första hand genom att spränga hus och inte genom att jaga ut hyresgäster. Det befrielsearbetet har som sitt mål att friställa människor till en vandring i anden. Därför att så länge de har en massa tvångsfenomen i sina liv så kan de inte vandra i anden. Och det är vandringen i anden det hela går ut på. Och befrielsetjänsten är bara liksom ett medel som Gud ställer till förfogande för att vi ska kunna hjälpa varandra in i en vandring i anden, om det är så att vi inte kan det från början. Då är det ganska rimligt att förvänta att den person som ska hjälpa andra in i en vandring i anden, han bör själv vandra i anden. Det är inte på något sätt onaturligt att tänka sig. Han är inte en människa med makt att hitta på saker och ting på egen hand, utan han är en människa med auktoritet. Han vandrar i anden. Och vi måste också förstå att om vi hade gjort ett svep och gått hem till kung Saul, där han sitter sur och misstänksam och funderar på om han ska döda David eller inte, och så kommer vi in svepande där och så säger vi: god dag, vi var från Philadelphia församlingen i Örebro, för vi hade hört att du hade en ond ande, ers majestät, här, och vi tänkte skulle driva ut den. Vi skulle inte lyckas. Och jag tycker att det är så intressant att se det här uttryckt: en ond ande från Herren. Vi skulle inte lyckas. Inte förrän Saul hade ångrat sig, och som bekant gjorde han ju aldrig det. Så att jag vill få tala lite grann om det här med att gå på i ullstrumporna. Nu ska jag inte Sven ta illa upp sina ullstrumpor även. Det finns något som jag vill kalla för vilda västern teologi när det gäller befrielsetjänst. Och den tilltalar vår kötsliga natur av många enkla anledningar. För det första, om det dyker upp en människa med problem, så ska det inte bli något långrotande. Vi ska inte sitta i flera timmar och prata om dig och din situation, kära vän, utan nu så ryter vi till här så är det färdigt. Så slipper jag, underförstått, engagera mig. Sen kan man också vilja det här därför att när personen blir fri kan man uppleva en väldig maktberusning. Titta vad jag gjorde. Så fint att det fanns folk som såg på också. Vad bra. Och Jesus är kvick och snabb med att varna för det här. Han säger till dem: gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Därför att i det ena fallet så växer jag in i en maktposition. I det andra fallet så ser jag att allt sammans är bara Guds nåd och ingenting annat. All ära till Gud och ingen till mig. Och det här är den första frestelsen man utsätts för när man börjar praktisera i den här branschen. Oavsett hur man befriar människor, genom att spränga hus eller genom att avhysa hyresgäster, man utsätts för denna frestelse. Enormt. Därför att det är fiendens chans att bringa oss på fall. Vi ska inte glömma det. Och det här är inte lekstuga, utan det är allvar. Jag ska berätta om hur vi hemma kom att upptäcka allvaret i den här 20:e versen. Det var så här att min hustru Marianne, hon arbetade på Linneahusets café. Linneahuset är en nedlagd kyrka i Göteborg där man har rehabiliteringscenter för drogskadade i Teen Challenge regi. Och där hade de ett café, och det har de fortfarande, och Marianne jobbade där tillsammans med några andra, och så hade de haft besök av en kille från Skåne som heter Rune Dahlén, som vet allt och lite till om TM. Och de blir väldigt intresserade av det här. För ni vet, TM, transcendental meditation, de presenterar sig först med två stycken föredrag, och sedan kommer den här invigningsritualen på sanskrit, då man överlåter sig åt Shiva och Krishna och Brahman och Gurudev. Och sedan får man ett namn på en andemakt som man kallar på tills den kommer och tar sin boning igen. Och man blir mer eller mindre psykotisk på kuppen. Och de fick för sig att de skulle gå dit och sitta av de där föredragen och ställa lite frågor för att se om det gick och störa det hela på något sätt. De gick 3 stycken, 2 killar och Marianne gick dit. Och de satt först av hela det första föredraget och sa inte ett chip, de satt bara och bad. Så kom de dit en tag senare och satt av föredrag nummer 2 och började ställa frågor. Och de var ju väl insatta i det här, visste precis hur man skulle ställa rätt fråga för att liksom liten tuva skulle skälpa stort lass. Och det var inte det att det inte var många som frågade, för det var alla ställde frågor. Men just för deras frågor blev den här föredragshållaren helt ursinnig. Och det slutade med att hon körde ut dem. Och det blev stor kalabalik och buller och bång. Och Marianne kom hem strålande glad. Det här var kul. Nu ska vi verkligen engagera Göteborgs kristna. De ska få komma dit en efter en och ställa frågor. Var det så här enkelt att tippa det hela varenda? Och dagarna gick och veckorna gick och ingen kom iväg till TM. Det blev en massa annat att göra och sen så blev det inte av en annan anledning. Marianne blev så väldigt trött och grinig och irritabel och irritabel är nog det mest. Hon anklagade barnen och anklagade mig och hon anklagade sig själv och det blev en förfärlig stämning där hemma. Det höll på i 2 månaders tid här. Och vi dignade allihopa under detta och undrade vad är det som står på. Sen lördagkväll när barnen inte var hemma så började hon plötsligt anklaga mig för att vi inte hade någon som helst andlig gemenskap. Och då sa jag, men det är ju inte sant Marianne, det är ju inte sant. Och då började hon gråta och sa, nej, det vet jag också att det inte är sant, men det känns så. Och sa, nu får vi ta reda på vad det här är. Vi måste fråga Herren. Och vi satt oss och bad över det här. Och då fick jag ett kunskapens ord. Att på ett sånt här ställe så har man inga dörrvaktar. Men om det är någon som kommer in och bär sig misshagligt åt så förbannar man dem så får man inte tillbaka dem. Och det blev en våldsam aha-effekt för Marianne. Detta stämmer så. Jag känner det också. Detta stämmer. Och jag lade händerna på henne och bröt förbannelsen i Jesu namn. Och då fick hon se sig själv liksom insvept i spindelväv. Tjock, stark, seg spindelväv. Hon såg den brast nerifrån och upp och föll av henne bakåt. Och i samma ögonblick kände hon sig totalt befriad. Och vi hörde steg på andra våningen. Det är så här, jag hörde steg på andra våningen. Det var ingen där. Och då blev vi ju undrande. Hur i all sin dag kristna människor ska hedningarnas förbannelse bita på oss? Det var väl inte riktigt normalt. Så här ska det väl inte gå till, sa vi. Och då blev vi ledda till den här texten. Och påminna om den glädje som hon kände när hon kom hem. Det förtjänar att nämnas att alla 3 hade delat den glädjen. Och alla 3 hade också delat en massa svårigheter efter den här episoden. Det här är allvar. Det måste vi ha klart för oss. Det är ingen lekstuga. Det här är inte en situation där man springer på måfå och prövar saker. Allra minst för att checka sig. Utan det här om någonsin är ett område där man vandrar i anden. För att hjälpa andra att vandra i anden. Jag vill lite grann stryka under det här. Inte så mycket för att skrämma er. Utan mera för att liksom lite grann ta avstånd ifrån allt för enkla teologier på det här området. Där man liksom bara lättvindigt förklarar, vi har makt över alltihopa det här. Det är inget att hålla på och diskutera om, det är inget att hålla på och köta med, utan det är bara att gå på. Det är inte bara att gå på. Utan vi måste veta vad vi gör. Det finns situationer där man kan ta emot ett kunskapens ord, att nu driver vi ut den här anden här. Men det finns också andra situationer där man får vara försiktig och gå fram på ett annat sätt. Och det enda jag kan säga som en genomgående erfarenhet, det är att när förkrosselsen finns där, då är det alltid Guds vilja att befrielsen ska finnas. Och då har jag icke varit med om, kan jag säga, en enda gång att se en person som blivit förkrossad och inte vunnit den frihet han önskade sig. Jag har sett många bli förkrossade, men jag kan inte påminna mig att jag har sett någon som efteråt varit besviken. Men om man alltså ska gå fram utan att den förkrosselsen finns där, då måste man vara mycket ledd av anden. För vi har auktoritet, men vi har inte makt. Vi ska gå till Markus evangeliets första kapitel. Och börja läsa den 21 versen. Det kom till Kafarnaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Alla överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda. I synagogan fanns en man som var besatt av en orin ande, och han började skrika: "Vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige." Men Jesus har strängt åt honom: "Tig, far ut ur honom." Den orina anden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop och for ut ur honom. Alla greps av bävan och började fråga varandra: "Vad är detta? En ny undervisning med makt bakom orden. Till och med de orina andarna befaller han, och de lyder honom." Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen. Här förekommer detta ordet makt två gånger, och i grundtexten står det exousia, alltså auktoritet. För det intressanta med Jesu undervisning var inte att han undervisade med makt och myndighet. Nu vet jag inte riktigt hur stor nya översättning, men du vet, i gamla översättningen står det i Matteus 7 kapitel att det var så märkligt med Jesus, han undervisade med makt och myndighet och inte som deras skriftlärda. Det står det fortfarande i 29 versen. Han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Och det har jag undrat länge över, vad betyder det? De skriftlärda var väl mäktiga män. De satte sig ju gärna på folk så ofta de kom åt. Hade inte de makt? Jo, det hade de. Det var just det de hade. De hade makt. Men Jesus hade auktoritet. Och just i det fallet så smällde det högre, därför att det Jesus uttalade när han förkunnade med auktoritet var ett ord från Gud. Han hade ingen mänsklig makt, men han hade en auktoritet, det vill säga det var något gudomligt i det han sa. De skriftlärda, de hade makt, men det de sa var inte från Gud. Förstår ni skillnaden? Om vi går tillbaka till Markus 1, så förundrar man sig också över att detta är en ny undervisning med makt bakom orden. Till och med de orena andarna befaller han och de lyder honom. Här stöter vi nu på ett sånt här sammanhang där en ande manifesterar sig. Och det råkar man ibland ut för i såna här situationer. Då man så att säga börjar lysa med sanningens ljus in i människornas liv. Många som har varit ute som missionärer säger att ute i klassiska missionsländer är detta ganska vanligt. Jag träffade för ett tag sedan en kille som är missionär i södra Brasilien, och han säger att där är ungefär 40% av befolkningen spiritister. Så där har man ofta det här problemet i möten och gudstjänster. Att rätt vad det är det någon som plötsligt kokar över och reser sig och får bara gallskriker. Och då får man lära sig snabbt nog att ta auktoritet över det där. Därför att annars får man inte slut på det. Och då kan man lika gärna stänga hela butiken och gå hem. Därför att det som sker, och det kan man också se motsvarigheten till detta, det som sker, det är att andemakten som bor i den personen liksom tar över hela kontrollen av personligheten och kopplar ur personens eget medvetande. Den personen brukar röra sig som i trans och är efteråt inte medveten om vad han har gjort. Istället så börjar den här personen att göra en massa saker, ofta i andemaktens avsikt att det ska stökas till så mycket som möjligt. Det ska bli så komplicerat som möjligt. Personen kan börja slåss, och kan börja slåss med övernaturliga krafter, kan börja välta möbler och ha allt möjligt sånt här för sig, för att liksom störa eller om inte göra verksamheten. Jesus råkar nu ut för det här, och typiskt nog så är det synagogan av alla ställen han råkar ut för det här. Och när nu detta händer så ger Jesus ifrån sig en skarp och definitiv befallning. Och det här, det är ett uttryck. Vi ska förstå det bakomliggande kraftspelet. Jesus, han har stått och predikat och undervisat, och sanningens ljus har lyst in i den människan som har hört på. Och husen börjar rasa sönder. Förkrosselsen börjar komma. De andemakter som bor i de här husen inser plötsligt att nu eller aldrig, får det här hålla på i 5 minuter till så åker vi ut. Då är det viktigt att vi får avbryta denna olidliga predikan. Det gäller att störa den på ett sådant sätt så att han aldrig kommer igång igen. Och så börjar de här manifestationerna. Men då finns förkrosselsen redan där och Jesus bara säger till försvinn. Och de är tvungna att göra det. De satte så att säga allt på ett kort, men blir övermannade. Och detsamma vittnar också många missionärer om, att sånt här händer i missionsländerna, och snart nog kommer detta säkert att hända i Sverige också. Och vi måste lära oss då att inte bli rädda, utan att bara säga till i Jesu namn, befaller det och försvinner. Och vi ska räkna med att anden går ut. Men detta är en väldigt speciell situation, därför att här har förkunnelsen redan byggt upp en förkrosselse i människans liv. Det är något helt annat om man istället i ett samtalsrum för själavård möter en människa som kommer till en och säger: jag har såna förfärliga depressioner, eller jag har det, eller jag har detta. Okej, vi har makt över alla ormar och skorpioner här, så nu tilltalar jag bara detta i Jesu namn. Och så börjar man provocera en ande utan att ha lagt en grund av förkrosselse i människans liv. Och då kan precis samma sak hända, att den andemakten plötsligt börjar manifestera sig. Och det kan bli precis hur tokigt som helst. Jag har egen personlig erfarenhet av det. Jag kan säga att jag vid ett tillfälle råkade så illa ut så jag trodde jag skulle bli av med min läkarlegitimation. Men det är ett helt onödigt sätt att gå fram på. Utan vi ska hjälpa varandra till förkrosselse. Det är det naturliga sättet. Det är det ordinarie sättet. Det är det som Paulus undervisar om i sina brev. Jag sa från början att det verkar som Paulus inte undervisade så mycket om andlig befrielse. Men det gör han undervisar mycket om andlig befrielse om vi bara förstår spelreglerna. Vi kan titta i Kolosserbrevets 3:e kapitel. Vi börjar läsa från början. De första 5 verserna. Kolosserbrevet 3. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osyndigt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför det jordiska hos er, otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Ni är döda, så döda nu era lemmar som hör jorden till. Därför att det kommer att leda till att ni blir fria. Där har du dopet, där har du bekännelsen och allt sammans innesluter befrielse. Vi ska gå till Markus 9:e kapitel. Du vet när Jesus och 3 av lärjungarna kommer ner från förklaringsberget, så möter de en gosse och hans far. Och gossen, han har haft en ond ande sedan han var liten. De övriga lärjungarna hade försökt driva ut den här anden men hade misslyckats. Han frågade: vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade den i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom, kastar den omkull honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, och det kunde det inte. Han sa: detta släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far: hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade: sedan han var liten, och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa: om jag kan, Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far: jag tror, hjälp min otro. När Jesus såg att folk strömmade till sa han strängt till den orena anden: du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet till pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. När Jesus kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade: den sorten kan bara drivas ut med bön. Bön och fasta står det i gamla översättningen. Det är lite oklart om detta ordet fasta finns ju inte med i de äldsta bevarade handskrifterna av Markus evangeliet. Det jag vill fästa er uppmärksamhet det är på att här har du åter en episod med en sån här demonisk manifestation. Och demonerna manifesterar sig ju aldrig för att hjälpa oss utan tvärtom för att om möjligt ta hem spelet. Och Jesus reagerar på ett sätt i den här situationen som vi aldrig skulle drömma om att göra. Jag vet inte om du har sett en epileptisk person för ett anfall någon gång. Du ställer dig inte och snackar med de anhöriga. Allt medan personen i fråga ligger på marken och vrider sig i kramper. Reflexmässigt böjer man sig istället ner över den krampande personen. Och håller i honom så att han inte ska skada sig. Det gjorde inte Jesus. Och varje gång Jesus gör någonting som vi inte skulle göra. Så är det någonting som vi har att lära oss. Han börjar prata med pappan istället. Och frågar: hur länge har det varit så här? Vad är all sin dag? Vad skulle det tjäna till? Jo, det här samtalet mynnar ut i pappans bekännelse. Hjälp min otro. Och pappans otro tycks på något sätt ha varit det hus som den ande bodde i. Därför att vår tro som föräldrar är någonting som beskyddar våra barn. Välsignelsen går vidare till tusenden när man älskar mig, säger Gud och håller mina bud. Jesus ser det som så viktigt att få så att säga huset brutet upp. Så att han måste tala med pappan om detta. Fast en pojke ligger på marken och vrider sig i kramp. Det är det framgångsrika sättet just i det här fallet. Jesus visste vad han gjorde. Han flyger inte på anden direkt och kör ut. Men han talar med pappan först. Och sen kör han ut anden. Man måste veta vad man gör. Man måste ha en andlig vishet i de här frågorna. En vishet som sträcker sig från fall till fall så att säga. Det är bra med erfarenhet. Och man kan i praktiken inte vara utan ett visst mått av erfarenhet. Men också lyhördheten för vad Guds ande manar i det enskilda fallet är så viktig. Därför att det här är ingenting man kan göra stereotypt. Vi har inte den makten att gå på i ullstrumporna. Utan vi har auktoritet. Vi är kungar, men vi har konungars konung över oss. Eller om du vill, vi är kungliga befallningshavare. Allt det här, det var någonting som den här hövitsmannen hade sett. Du vet han som det står om i Matteus 8 kapitel. Han kallas inte för hövitsman i nya översättning utan här kallas han för officer, ja, just det. Matteus 8:5. När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska du jag komma och bota honom? Officeren svarade, herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl. Och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene gå så går han. Och till den andra kom så kommer han. Och säger jag till min tjänare gör det här så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom. Sannerligen inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bord med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sade Jesus, gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blir pojken frisk. Någonstans i Israel funnit en så stark tro. Vad var det för gott och starkt med den tro? Jo, den här officeren hade förstått att Jesus hade auktoritet. Att Jesus var en sorts kunglig befallningshavare. Han jämförde Jesus med sig själv. Jag står under andras befäl, och just det gör att när jag uttalar en befallning så lyder människor. Och han säger, det måste vara på samma sätt med dig. Jag ser att du står under Guds befäl. Jag erkänner att du är en rättfärdig person. Därför rättfärdighet är att stå under Guds befäl. Och Jesus säger, jag har inte stött på en sån insikt, en sån förståelse i de här tingen hos någon enda i Israel. Det är typiskt att det är en hedning som ser detta och inte en jude, säger. För evangeliet var på väg ut från judarna och ut till hedningarna.